Jag lovade igår kväll att vi skulle fortsätta idag och se lite på de bilder som förekommer hos profeten Jeremia. Vi har då sådana bilder som profeten själv använder för att klargöra den bibliska undervisningen. Men sen har vi också sådana bilder som förenas med en speciell handling. Gud låter profeten göra en symbolisk handling, och det ligger en undervisning, en tydlig undervisning i den handling som profeten får utföra. Vi kan ge ett par exempel först på det första slaget av bilder. Om vi slår upp 5:e kapitlets 14:e vers. Det finns väldigt många talande bilder, men jag ska bara välja 2 stycken av det här första slaget. I kapitel 5, vers 14 står det: Därför säger Herren, härskarornas Gud, eftersom ni för ett sådant tal, se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem. Bakgrunden är alltså folkets stora korruption, dess oerhörda synd, dess trots och förakt för Herren och hans ord. Och då används denna bild att Herren ska göra orden i profetens mun till en eld. Det vill säga, när profeten talar så är det som en eld. Dessa ord som går ut ur munnen är som en eld som antänder folket, som liknas vid den ved som elden antänder. Det är alltså en mycket målande bild. En annan lika målande bild och allvarlig bild har vi i 9:e kapitlet 21:e vers. Där heter det: Döden stiger in genom våra fönster. Han kommer in i våra palats. Han utrotar barnen från gatan och ynglingarna från torgen. Här har vi bilden av döden som en mördare som inte kan stängas ut, utan som tränger in, kommer in genom fönstren och mördar de som finns inne i huset. Såna här målande och talande bilder använder alltså profeten ofta. Och vi känner ju andra bilder mycket väl som är hämtade direkt från naturen. Hur evangeliets verk kan liknas vid att vägarna rätas ut. Alla ojämnheter tas bort. Hur frälsningen är ett så genomgripande verk att Herren skapar själv vägen till saligheten. Men nu ska vi se på det andra slaget av bilder. Och då kan vi slå upp det 13:e kapitlet. Det är en bild, eller snarare en bild som förenas med en handling. Här kan vi läsa om hur Herren befaller profeten att köpa sig en linnegördel. Och man kan fråga sig, varför ska profeten göra detta? Är det inte en mycket egendomligt uppdrag som profeten får? Den här linnegördeln ska han sätta tätt omkring sina höfter. Och han gör på det viset. Profeten köper sig en gördel och han sätter dem omkring sina höfter. Men sedan så får profeten befallning att stå upp och gå bort ändå till floden Efrat. Och där ska han begrava eller gömma denna gördel i en stenklyfta. Och profeten gör detta. Det verkar ju ganska så meningslöst eller egendomligt alltsammans. Men det här handlandet får sedan en förklaring som ger en tydlig undervisning till folket. Det står i 6:e versen. En lång tid därefter sade Herren till mig. Han får alltså inte veta på en lång tid vad det här var bra för. Men nu en lång tid efteråt så får han förklaringen. Då säger Herren, stå upp och gå bort till Frat. Det är alltså floden Efrat. Och hämta därifrån den gördel som jag befallde dig att gömma där. Och jag gick bort till Frat och grävde upp gördeln och hämtade fram den från det ställe där jag hade gömt den. Och se, då var ju gördeln naturligtvis förstörd, fördärvad, så att den inte mer dög till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, så säger Herren, på samma sätt skall jag sända fördärv över Juda och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill höra mitt ord, utan vandrar i sitt hjärtas hårdhet och följer efter andra gudar och tjänar och tillber dem. Det ska bli som denna gördel, vilken inte duger till något. Alltså att gördeln blev förstörd är alltså ett vittnesbörd om folkets stora fördärv som leder till att det måste förkastas, helt fördärvas. Men det är en sak till i denna bild. Att gördeln sluter tätt in till höfterna. Det är en bild för, som vi får veta här i 11:e versen, att Herren i sin nåd har låtit hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig tätt till honom. Det står ju, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig tätt till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk och bli mig till berömmelse, lov och ära. Men det ville inte höra. Detta sista är en sak som gång på gång återkommer i Jeremias bok. Synden framför alla andra synder. Det är inte att vi är i oss själva onda och fördärvade. Det är naturligtvis en svår synd. Men det som dömer oss, det är ju det som Jesus säger i Nya testamentet. Det är vår otro. Detta är domen. Att vi inte tror på Guds son. Att vi inte tar emot den godhet, den nåd, den hjälp, den frälsning som Herren av nåd alena ger oss. Och att säga, det ville inte höra, är exakt detsamma som att säga, de trodde inte. Att höra sonen, eller att tro sonen, att höra Herren, eller att tro Herren, det är synonyma begrepp. Och man ville inte höra. Detta att vända sig bort från synden, detta att förlita sig på Herren, det är ingenting som Herren begär att vi ska kunna åstadkomma utifrån vårt hjärta, utifrån vårt onda inre. Det är helt omöjligt. Men Herrens ord har ju den makten. Men man vill inte veta av ordet, man vill inte höra det, man tar inte emot vare sig tuktan eller Herrens löftesord. I samma kapitel har vi ytterligare en bild. Det handlar om vinkärl från vers 12. Och det heter att alla vinkärl är till för att fyllas med vin. Men när det då säger till dig, står det, Skulle vi inte veta att alla vinkärl är till för att fyllas med vin, så ska du svara dem. Så säger Herren, se, jag ska fylla detta lands alla inbyggare, kungarna som sitter på Davids tron, prästerna och profeterna, ja, alla Jerusalems invånare, så att det blir fulla. Och jag ska krossa dem, den ene mot den andra, både fäder och barn, säger Herren. Jag ska inte ha något förbarmande, inte skona och inte förbarma mig, så att jag avstår från att fördärva dem. Bilden med vinkärlen handlar alltså om att folket för sin otros skull, eller ni säger vantros skull, måste nu till slut förkastas, precis som ett vinkärl fylls till bredden med vin, så ska landets inbyggare, kungar, präster och profeter så totalt förkastas och fördömas. Domen liknas ju ofta vid vinkärlet som överräckes, vinbägaren överräckes och man får dricka sig rusig, så och därmed så blir man fördärvad, förstörd, man faller, man kan inte bestå, man kan inte stå, man går under. I 18 kapitlet har vi bilden med leret, och i 19 bilden med lerkrukan. Om vi ser först på 18 kapitlet, så är ju bilden enkel och klar. Vi kan gå snabbt fram till den 6 versen. Där står det, leret är i krukmakarens hand, eller och så som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. Samma bild använder ju aposteln Paulus i Romarbrevet 9. I det 19 kapitlet så får profeten order att gå och köpa en lerkruka av krukmakaren. Och då heter det vidare, ta med dig några av det äldste i folket, av det äldste bland prästerna, och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten. Predika där det ord som jag ska tala till dig. Du ska säga, hör Herrens ord, ni juda kungar och ni Jerusalems invånare. Så säger Herren Sebot, Israels Gud. Se, jag ska låta en sådan olycka komma över denna plats att det ska genljuda i öronen på var och en som får höra det. Eftersom det har övergett mig och inte visat aktning för denna plats, utan där tänt offereld åt andra gudar som varken de själva eller deras fäder eller juda kungar har känt, och eftersom det har uppfyllt denna plats med oskyldigas blod och byggt sina baalshöjder för att där bränna upp sina barn i eld till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har befallt eller talat om eller ens tänkt mig något sådant. Se, därför ska dagar komma, säger Herren, då man inte mer ska kalla denna plats Tofet eller Hinnomsons dal, utan Dråpdalen. Och så får sedan profeten befallningen att krossa krukan, slå sönder krukan, vers 10, inför de mäns ögon som har gått med dig. Han får alltså göra en viss yttre handling, och denna handling, den avbildar då en andlig sanning. Och det är denna sanning att jag ska slå sönder detta folk och denna stad på samma sätt som man slår sönder ett krukmakarkärl, så att det inte kan bli helt igen. Så förkunnar alltså profeten med bilder, med symboliska handlingar, mycket tydligt den dom som måste komma på grund av folkets ohörsamhet, på grund av deras vantro. I 24 kapitlet har vi bilden med två korgar med fikon. En korg med bra fikon och en korg med dåliga fikon, och det får också, eller det används också i undervisande syfte, som jag här går förbi. I 28 kapitlet så får träldomen under förtryckarna åskådliggöras med ett ok. Profeten har ett ok av trä över om sin hals. Och den falske profeten Hananja, han predikar lycka och säger att Babel ska inte lyckas att inta fördärva staden. Och då står det 10:e versen att han bröt sönder det här oket. Och så förkunnar då Hananja att Herren ska ha sagt att just på samma sätt så skall jag inom 2 års tid bryta sönder den babyloniske kungen Nebukadnessars ok och ta det från alla folkens hals. Nu var detta en falsk profet, och detta är en falsk profetia. Och det står mycket om denne falske profet Hananja, och det hinner vi kanske säga lite mer om. Vi kan nu övergå till att tala lite grann om de falska profeterna på Jeremias tid. Det var på Jeremias tid som nu att alla präster och profeter, de är inte lydiga Guds ord. De är inte sanna språkrör för Guds ords sanning. Utan de flesta, de predikar sina egna tankar. De funderar ut vad de tycker är lämpligt och hämtar inte sin undervisning från Herren. Öser inte ur den enda rena och sanna källan, nämligen Guds ord. Utan öser ur sitt eget förråd, ur sitt eget hjärta, ur sin egen förvändhet. På Jeremias tid vimlade av falska profeter och falska präster. Och vi kan se lite grann hur detta beskrivs i profetens bok. I 5:e kapitlets 31:a vers nämner profeten dessa som profeterar lögn, och prästerna som styr efter deras råd, som följer de falska profeternas undervisning. Och så heter det, om mitt folk vill ha det så. Det är ju ganska typiskt. Men kanske inte så konstigt. Det illfundiga hjärtat, människan av naturen, känner sig ju bäst hemma med sån undervisning som är av samma art. Det som stiger upp ur det onda hjärtat och är präglat av köttet och människans mörker, det är ju harmoni med. Det passar ju ihop med vad människan vill höra. Det är sådant som kliar i öronen, som aposteln Paulus uttrycker det. Mitt folk vill ha det så, heter det här. I 8:e kapitlet står det mer om dessa falska profeter. Från 9:e versen kan vi läsa: de har ju förkastat Herrens ord, på vad sätt är det då visa? Så ska jag nu ge deras hustrur åt andra och deras åkrar åt erövrare. Ty alla, både små och stora, söker orätt vinning. Både profeter och präster far allesammans med lögn. Det tar det lätt med helandet av dottern mitt folks skada. Det säger allt står väl till, allt står väl till, och dock står inte allt väl till. Detsamma har vi kunnat läsa om redan tidigare i det sjätte kapitlets 13:e och 14:e vers. Jag vet inte vad det står i den norska översättningen, om det står allt står väl till eller om det står fred, fred eller något sånt. Men det här känner vi också igen. Det går igen i alla tider. Detta att man vitkalkar eller vitmenar, man ursäktar synden, och därmed så har man ju inte behov heller av det rena evangeliet. Om man gör synden lite mindre svår, så klarar man sig ju med ett evangelium som går ut på att Gud erbjuder en viss hjälp. Eller Gud har genom försoningen skapat en möjlighet som vi sedan kan göra någonting av med hjälp av vissa resurser och krafter som vi har kvar. Man kan säga ibland, det hör man ofta i undervisningen, att försoningen innebär att för alla människor har det skapats en möjlighet att nu närma sig Gud. Men det krävs nu att du uppfyller följande villkor. Om man uttrycker sig strikt eller tydligt så kan man säga så. Men ibland uttrycker man det suddigare. Men i regel så tänker man sig att människan har vissa resurser och möjligheter kvar, och det hänger på att använda dem rätt, att ta vara på anvisningarna så att man kan frälsa sig. Men har man förstått den bibliska undervisningen och tar man det inte lätt med helandet av dottern mitt folks skada, då ser man ju att detta är omöjligt. Skadan är så svår, sjukdomen är så dödlig, att det finns ingen annan räddning än att Gud själv får ge den döde liv. Det finns inga kraftresurser kvar hos människan med vilka hon före upptändandet av det nya livet kan samverka med Guds nåd. Hon är andligt död, hon är andligt blind. Men de falska profeterna, de vill inte veta av detta. Så farligt är det ändå inte. Och följden blir att det rena evangeliet inte kommer fram. Evangeliet som inte är en anvisning om hur vi ska göra, utan en undervisning om vad Herren har gjort och vad han därför av nåd helt gratis ger åt oss och erbjuder oss som vår egendom. Sanna löftesord som vi får lita på med en gång, tro på, och som vi ska tro på, som vi ska hålla fast vid. I annat fall gör vi Gud till en lögnare och föraktar hans nåd. Vi kanske här skulle skjuta in några ställen om att självfrälsning är omöjlig. Det finns några intressanta ord hos profeten om den saken. Vi kan se på 2:22 vers. Där står det: ja, om du också tvättar dig med lutsalt och tar en så mycket såpa, så förblir dock din missgärning oren inför mig. En ganska målande framställning som åtminstone vi män som brukar sköta tvätten hemma förstår. Om man tar aldrig så mycket lutsalt eller aldrig så mycket såpa, och så tvättar man och blötlägger och tvättar igen, så får man ändå inte bort smutsen. Och tillämpat på människan och hennes fördärv, missgärningen går inte att tvätta bort. Vi kan inte, hur vi än håller på, få bort denna smuts denna andliga sjukdom, denna orenhet hos oss. Och då måste man ju säga som Paulus, jag arma människa, hur ska det då gå? Vem ska då tvätta mig ren? Vem ska då befria mig, frälsa mig från denna dödens kropp, denna orena sjuka kropp? Och Paulus svarar, Gud vare tack, Jesus Kristus. Men tror man nu att det går att tvätta sig ren om man tar lite mer såpa, så kommer man automatiskt att vända det rena evangeliet ryggen. I 13 kapitlets 23 vers, där möter vi följande ord. Kan väl en etiopier förvandla sin hud, eller en panter sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra något gott, ni som är så övade i ondska. Visst är Guds ord tydligt och klart? Och profeten hänvisar till konkreta ting för att utmåla och tydligt klargöra andliga sanningar. Inte kan en färgad människa, en neger eller en svart människa, genom aldrig så mycket såpa eller lutsalt göra sig vit. Om man står i duschen hela morgonen, så kommer han ut därifrån ändå färgad, ändå svart, ändå mörk. Så är det med oss, andligt sett. Vi är som Etiopien. Vi är som det färgade, ändå in i själen, in i våra hjärtan. Eller leoparden. Står det leopard eller panter i era biblar? Jag vet inte vilket. Det är alltså detta fläckiga djur, detta snabba djur. Det blir inte av med sina fläckar, sina svarta prickar. Vi kan också slå upp 17 kapitlet, som indirekt hör ihop med den här saken, vers 5. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och sätter kött till arm åt sig och med sitt hjärta viker av från Herren. Bakgrunden är ju att en människa kan inte ge den hjälp, den räddning som är nödvändig. Och därför är det en förbannelse, en djup olycka, när man förtröstar på människor istället för på Herren. Det är en sån otrolig dårskap att vända Gud ryggen och lita på människors hjälp, som kommer till uttryck på olika vis. Man kanske litar på avgudamakarna, det berättas det om hos Jeremia mycket, som tillverkar en avgudastod. Eller man vänder sig till egyptierna eller andra folk i närheten och tror att man med hjälp av dem ska kunna befria sig från Herrens dom och vinna frid, fred och evig lycka. I den 7 versen står det, välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Men folket i stort betänker inte detta, utan är avfälliga och motsträviga. Ett slående uttryck för den syndiga människans dårskap har vi i 2 kapitlets 13 vers. Mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Så dåraktig är alltså människan, den källa som man har fått gratis av nåd, den som man inte alls har behövt gräva själv, utan Herren har givit källan som en gåva, och den innehåller friskt vatten. Den vill man inte dricka ur, den överger man. Istället så ska man med egna gärningar skaffa sig ett alternativ. Man gräver sig då brunnar, men det är usla brunnar som inte håller vatten. Så gör man. Vi kan också i det här sammanhanget påminna om ett ord i Jeremia 31, den 18:e versen. Där det står: jag har nogsamt hört hur Efraim klagar, du har tuktat mig, ja, jag har blivit tuktad som en otämd kalv. Ta mig nu tillbaka så att jag får vända åter, du är ju Herren min Gud. Jag vet inte hur det är översatt i den, eller i de norska översättningarna. Ja, och det vore ju mera i enlighet med den hebreiska texten om man istället för orden "ta mig nu tillbaka" översätter "omvänd mig". Och det vittnar alltså om samma sak här. Det går inte. Jag kan inte vända mig rätt med hjälp av människor och egen kraft och egen utrustning. Men om du vänder mig rätt, om du omvänder mig, så blir jag omvänd. Eller, vilket man också kan översätta, så får jag vända tillbaka. Så får jag ärva löfteslandet. Så får jag Jerusalem. Så blir jag medborgare i ditt rike. Så blir jag inte förkastad och förskingrad ut i världen, utan får bo trygg i trygghet i Herrens egen stad, i hans Jerusalem. Då kan vi se, gå tillbaka till vad profeten säger om de falska profeternas undervisning. Vi kan gå till det 14:e kapitlet. Och jag läser verserna 13 till och med 16. Då sade jag: ack Herre, Herre. Profeterna säger ju till dem: ni ska inte se något svärd, inte heller ska hungersnöd träffa er. Nej, en varaktig frid ska jag ge er på denna plats. Det vill säga, de går rakt emot Herrens undervisning genom Jeremia. Det är inte så farligt som Jeremia säger. Denna stad ska inte gå under. Och då heter det 14:e versen: men Herren sa det till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal och sina egna hjärtans svek är det de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn, fastän jag inte har sänt dem, och som säger att svärd och hungersnöd inte ska komma i detta land. Jo, genom svärd och hunger ska dessa profeter förgås. Och folket som de profeterar för, både män och hustrur, både söner och döttrar, ska komma att ligga på Jerusalems gator, slagna av hunger och svärd. Och ingen ska begrava dem. Och jag ska utgjuta deras ondska över dem. Och exakt så här blev det. Profetian blir bekräftad av uppfyllelsen. Detta var vad som senare hände. Vi lägger märke till att en falsk profet, han är inte sänd av Herren, men han gör anspråk på likväl att vara Herrens profet och att tala i Herrens namn. Man kan alltså inte avslöja en falsk profet bara på det yttre. Så att man säger, har han krage på sig? Eller är han officiellt anställd som präst eller profet? Eller framträder han som en talare i Herrens namn? Det gör också den falske profeten. Men hans undervisning stämmer inte med Guds uppenbarade ord. I 20:e kapitlet har vi en konflikt med en präst som en falsk präst. Och denne Pashur, han ska få sin dom, säger profeten i 6:e versen. Du själv, Pashur, eller Pashur, ska gå i fångenskap med alla som bor i ditt hus. Du ska komma till Babel, där ska du dö. Och där ska du begravas tillsammans med alla dina vänner, för vilka du har profeterat lögn. Han har alltså varit en falsk lärare. Han har inte varit Herrens mun. I 23:e kapitlet talas det om den falske profeten och de falska profeternas verksamhet i vers efter vers. Och det blir för långt att läsa allt sammans, men vi kan se på några ställen från den 14:e versen. Hos Jerusalems profeter har jag sett det gruvligaste ting. De lever äktenskapsbrott, far med lögn. De styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom, stadens invånare som Gomorras. Därför säger Herren Sebot så om profeterna: se, jag ska ge dem malört att äta och gift att dricka. Ty från profeterna i Jerusalem har gudlöshet gått ut över hela landet. Och i 16:e versen står det: sina egna hjärtans syner talar det, inte vad som kommer från Herrens mun. Jag vet inte hur det är här i Norge, men i Sverige så råkar man få höra så kallad andlig förkunnelse nu och då i radion. Och det är nästan omöjligt att undvika det, genom att man i Sverige har ett nyhetsprogram på morgnarna som är ganska intressant. Det börjar redan vid 6-tiden. Och klockan 6:20 så får en präst eller profet tala i 5 minuter mitt i nyhetsprogrammet. Samtidigt som man med spänning får lyssna till vad som händer i Libanon eller i Stavanger, så kommer det då plötsligt in en profet och börjar att tala. Men en bättre bekräftelse på vad som här står kan man knappast få. Det är nästan genomgående så, med mycket få undantag, så är det på det viset att man talar sina egna hjärtans syner, vad som har uppstigit i det egna hjärtat. Och ingen kan egentligen undgå att märka det, därför att de säger det själva. Jag kommer att tänka på, och ja, man broderar ut lite egna tankar som man tror ska kunna vara till hjälp och vägledning kanske. Men det som är så betecknande, det är att man inte alls tycker att det är konstigt att man inte lyfter fram Herrens ord. Att man inte predikar Guds ord. Att man inte ser det allvarligt att vara dödligt sjuk. Att man tar det så lätt med själen. Samma nyhetsprogram kan tala ganska mycket om när kroppen är sjuk. Hur allvarligt det är med dödlig cancer. Hur långt forskningen har nått. Vilka insatser man sätter in för att försöka komma sjukdomens gåta på spåren och lösa gåtan. Hur man arbetar för att rädda människor med kroppsliga fel. Hur någon kommun investerar miljoner för att sända en ung flicka till London för att där få ett nytt hjärta. Mycket tid ägnar man åt kroppen. Och stora resurser sätter man in. Men profeterna, som åtminstone borde tänka på själen, de säger ingenting om själen. Och de har ingen brådska att säga någonting om den enda hälsa som finns. Och när de dessutom har ett glädjebesked att komma med, vilket inte de har ännu som talar om svåra kroppsliga sjukdomar. De kan ju inte gå ut och säga, nu är cancerns gåta löst. Eller, nu behöver aldrig Olga och Samson dö mer. I varje fall får de leva till de blir 350 år. Utan man kan inte lösa det här. Man får räkna med att om man inte dör av någon svårare sjukdom, så ja, får man leva 70 eller 80 år, så blir det inte mycket mer. De har alltså inga glädjebesked att komma med. Men den här profeten som nu får tala till folket kan ju säga att det finns en lösning på själens dödliga sjukdom. Det är löst. Problemet är löst. Det finns hälsa. Det finns liv. Och inte genom att investera miljoner och åka ändå till Jerusalem eller till London, utan här och nu genom löftesordet, genom Kristus ges livet. Och han är den enda räddningen. Och utan honom så är vi kvar i döden och Guds vrede förblir över oss. Ingen säger det. Jag har inte hört det på flera år. Detta menar jag en illustration av just vad profeten här gång på gång säger om de falska profeterna. De talar sina egna hjärtans syner, vad som uppstiger i deras eget innersta. Och det är en förbannelse för dem själva och för folket. Där är det dags att ta rast.